Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till en ny säsong av Nära ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdottir.
Och jag heter Amelia Engman. Och vi är så taggade på att vara tillbaka med en ny säsong. Och vi hoppas att ni har haft en jättefin jul.
Och tack snälla till alla som har delat podden med era nära och kära. Vi är så glada för alla våra nya lyssnare som har hittat hit. Och om ni undrar vilka vi är, så berättar vi lite kort om det i första avsnittet.
Ja, men nu är vi så taggade på att köra igång avsnitt 11 här, så vad säger du, Assa? Vill du börja?
Ja, kul! Första det här året.
2021, here we come. Kan bara bli bättre.
Woho! Idag ska jag berätta om Louis Semperini och vad som hände honom under andra världskriget. Och vi vet ju alla vilka hemskheter som hände. Och därför kommer jag inte berätta så mycket övergripande, utan min historia kommer att vara väldigt personfokuserad på Louis. Och jag vill också varna lite för att det kommer förekomma några dödsfall i min historia, som ni vet. Och mina källor är en artikel från New York Times, BBC, History.com, TheAtlantic.com och Wikipedia. Och sen har jag också sett filmen Unbroken, som är baserad på hans liv, som Angelina Jolie har regisserat. Så den kan jag tipsa om. Har du sett den?
Nej, sa du Unbroken?
Unbroken.
Jag tror inte jag har sett den. Är den ny eller?
Den har nog några år på nacken. Men alltså jag kollade på den nu på julledigheten och jag grät så mycket. Så tips om ni vill gråta. Louis föddes 1917 i Olean, New York. Men han växte upp i Torrance i Kalifornien. Hans föräldrar var immigranter från Italien. Och Louis hade en ganska bråkig uppväxt. Han började röka när han var 5 år gammal. Och han började dricka när han var 8.
Nej. Det är alldeles för tidigt.
Det här var också början på 1900-talet. Det kanske var andra regler på den tiden. Men ja, nej, det låter helt sjukt. Louis slogs med allt och alla. Och han brukade även begå mindre stölder. Men med lite uppmuntran från hans äldre bror så upptäckte Louis att han var bra på att springa. Och han började rikta sin energi på löpning. 1934, när Louis var 17 år gammal, så slog han high school rekord i att springa en mile, vilket är ungefär 1,6 kilometer. Och det sprang han på strax över 4 minuter. Och rekordet höll sedan i 19 år och han fick smeknamnet Torrance Tornado. Och detta gjorde att han blev väldigt uppmärksammad och fick bland annat stipendium för att kunna gå på University of Southern California. 2 år senare så sprang han ett 5 kilometers lopp i New York. Och i slutet av loppet blev det lika mellan honom och Don Lash. Och han hade då rekordet i det här loppet sedan tidigare. Och detta kvalificerade Louis till de olympiska spelen i Berlin samma år. Så han tävlade i OS endast 19 år gammal. Och han kom 8 jämfört med då Don Lash som kom på plats 13. Louis kom tillbaka till USA och fortsatte att slå nya rekord, nu på college-nivå. Och han satsade allt för att få tävla i OS 1940. Men andra världskriget hände och han blev inkallad till armén. Och han hamnade i flygvapnet och fick sin bas på Hawaii, där hans roll var bombfällare. Det var alltså han då som såg till att bomberna släpptes från plan. 27 maj 1943 så var Lewis och 10 andra soldater på sökuppdrag efter ett plan som hade försvunnit. De var ungefär 1370 kilometer söder om Hawaii när deras plan började krångla. Och de insåg relativt snabbt att de kommer krascha. De var alltså mitt i Stilla havet, extremt långt från land, när planet dök ner och kraschade i vattnet. Av de 11 ombord var alltså bara Lewis, piloten Russell Phillips och Francis McNamara som överlevde. De lyckades hitta 2 små uppblåsbara livbåtar från planet som de knöt tillsammans och låg nu och guppade mitt i Stilla havet, helt utan dricksvatten. Och det enda de hade i matväg var en chokladkaka att dela på. De insåg att det skulle ta lång tid innan någon kunde hitta dem. Och de bestämde sig för att ransonera med chokladen. Att de enda skulle äta en liten bit varje dag för att ha energi kvar länge.
Så de ställde in sig ganska omgående på att de skulle vara, att det skulle dröja innan de blev räddade, eller?
Ja, alltså de var ju mitt ute i Stilla havet och jättelångt från land. Så de förstod att det skulle krävas väldigt mycket för någon att hitta dem.
Hann de anropa, eller liksom anropa Mayday innan de störtade?
Det vet jag faktiskt inte. Och kan också tänka mig att på den här tiden kanske var liksom svårare med instrument att veta exakt vart andra plan var och sådär. Männen låg flera dagar i den stekheta solen utan vatten eller mat. Och vid ett tillfälle fick Francis panik på situationen. Och det slutade med att han åt upp hela chokladkakan själv.
Francis.
Alltså besvikelsen. Och detta ledde ju såklart till intriger. Men Francis lyckades till slut få tillbaka förtroendet från de 2 andra när han räddade alla 3 från en haj som attackerade genom att riskera sitt eget liv och börja slå den med åren de hade. Så att de blev ändå vänner till slut igen. Dagarna var långa. De låg ju bara i båten och blev stekta av den starka solen. Men de lyckades hålla sig i liv då det regnade några gånger och de kunde få dricksvatten. Och ibland lyckades de till och med fånga fisk som de åt rå. Och de lyckades fånga 2 albatrossfåglar som de också då fick äta rå. En annan gång så lyckades de fånga en tärna, heter den fågeln, som landade på flotten. Och Lewis hade varit så hungrig att han hoppade på den direkt och dödade den. Och så började han ta bort fjädrarna med tänderna. Och nästan direkt efter så bara kände han hur det började klia hela ansiktet. Och så visade det sig att fågeln hade löss. De brukade fördriva tiden genom att beskriva måltider in i minsta detalj för varandra. Lewis brukade berätta om hans mammas italienska mat. Och de gjorde den här lilla ritualen ungefär 3 gånger om dagen när det egentligen var dags för en måltid. De blev flera gånger attackerade av hajar, speciellt när de fiskade. De var också med om några stormar och en gång så var det riktigt nära att båda flottarna kapsejsade. Och då var det ungefär 12 meter höga vågor under en natt. Alltså man kan ju tänka sig själv, totalt mörker, gigantiska vågor och det enda du har är den här lilla, lilla uppblåsbara flotten. Måste varit så fruktansvärt. Och de vet ju också att de är alltså, mil och mil och mil bort från fastlandet. Efter ungefär 33 dagar till havs så orkade inte Francis längre.
33?
Mm. Så att efter typ en månad så dog Francis av utmattning och uttorkning. Och Lewis och Russell hade en liten begravningsceremoni. Och sen täckte de över hans kropp och knuffade ut den ut i Stilla havet. Och Lewis och Russell höll på att förlora hoppet. De hade varken druckit eller ätit på länge. Och deras sönderbrända kroppar var nu helt utmärglade. Lewis hade vägt runt 70 kilo när han hamnade i livbåten. Och vägde nu uppskattningsvis under 40 kilo. Dag 47 till havs så kunde de till slut se land. Men det här var ju mitt under andra världskriget och japanska soldater såg dem också. Så att soldaterna mötte upp livbåten med en motorbåt. Och ombord stod soldaterna med dragna vapen. De japanska soldaterna tillfångatog Lewis och Russell. Och nu börjar en helt ny del av helvetet.
Jag var helt säker på att du skulle säga att de skulle bli räddade.
Ja, nej, man hoppades ju på det. Men tyvärr så börjar ett helt annat lidande nu. Det måste vara sånt antiklimax när man så här varit 47 dagar till havs och liksom inte haft någon mat och den här gassande solen varenda dag. Och när man sen ser land så visar det sig att det inte är räddningen utan bara en annan del av lidande. De japanska soldaterna tillfångatog som sagt Lewis och Russell. De här hade ju då levt på varandra de senaste 47 dagarna. Och de har ju räddat varandra flera gånger ute på flotten när den andra ville att ge upp. Men nu så blir de separerade och skickade till olika krigsfångeläger. Lewis skickades till Tokyos hamn där det fanns en specialbyggd ö. Där arbetslägret Omori fanns. Där var Lewis tillsammans med ungefär 600 andra amerikanska fångar. Och lägret var fullt av sjukdomar, råttor och löss och det var väldigt dålig standard. Fångarna slet bland annat med att frakta kol och många dog tyvärr av de skador eller infektioner som de drog på sig. Sjukt nog så fanns det en japansk vakt som hade pluggat på Southern University of California och kände igen Lewis och visste att han hade varit med i OS. Och detta gjorde att japanerna trodde att det fanns ett stort propagandavärde i det. Och att de ville pressa amerikanerna på att han var känd.
Vilken sjuk slump att de gick på samma universitet.
Ja, och det är också så himla sjukt för att i en annan värld så kanske de hade varit vänner. Men just för att andra världskriget och man skulle börja slåss för sina länder och det ena med det andra så blir det så de på två helt olika sidor.
Mm.
En annan av vakterna på Omori, och nu ska jag försöka uttala hans namn, Mutsuniro Watanabe. Han kallades också för The Bird och han gjorde det till sitt dagliga mål att knäcka Lewis. The Bird hade vuxit upp i en väldigt rik japansk familj. De hade liksom servitörer och fick allt de pekade på. Och han hade pluggat fransk litteratur, men efter examen så valde han att gå med i armén. Och där visade det sig att hans status och pengar inte betydde något. Och han blev liksom väldigt kränkt av att han var tvungen att börja på botten. Att inte livet var en räkmacka i armén också.
Får jag bara flika in här och säga att jag visst har sett filmen som du berättade om i början. Jag kände inte igen storyn eller namnet, men nu när du berättar om The Bird, jag hatar honom.
Mm. Och när The Bird hamnade på Omiro så såg han sin chans att få en befordran och att bli en officer. Så han tog minsta chans han fick på att vara överbrutal och speciellt mot Lewis. Och inte nog med den dagliga misshandeln och de orimliga straffen så testade The Bird Lewis väldigt mycket. Exempelvis så en gång så var Lewis tvungen att hålla en 2 meter stock över sitt huvud. För annars skulle han bli skjuten. Och det lyckades han göra i imponerande 37 minuter. Tänk då på att han vägde ungefär 40 kilo när han kom dit.
Det finns så mycket som man kan säga om såna här arbetsläger. Men bara de här rena tortyrutövningarna och de här omeningsfulla testerna som de utsätter fångarna för. Jag vet inte, det är bara så jävla hemskt att tänka på.
Ja, men precis. Det är verkligen så sjukt med det här vidriga maktmissbruket som sker. The Bird användes inte bara av fysiska straff, utan han brukar också bränna upp bilder, foton eller personliga saker som tillhörde fångarna. Och ibland kunde han slå någon sönder och samman för att sen bara sluta mitt i allt och be om ursäkt för att sen vända igen och liksom misshandla dem tills de var medvetslösa. Och andra gånger så kunde han ta upp folk på sitt rum och börja spela musik för dem och bjuda dem på vin för att sen liksom flippa över minsta lilla grej. Så att ingen visste någonsin vart man hade honom. Det var så mycket mind games och bara, alltså han gjorde vad han ville när han ville. Och samtidigt i USA så får Louis familj reda på att han har dött i kriget. De fick till och med ett datum när de menade att han hade gått bort. Och president Roosevelt skrev ett brev för att beklaga förlusten. Men Louis mamma Sylvia vägrade acceptera hans dödsbesked. Och hon menade att hon hela tiden visste i sitt hjärta att han fortfarande levde. Louis blev tagen till en radiostation där han fick berätta att han fortfarande levde. Och japanerna ville att han skulle läsa propagandameddelanden. Och de mutade honom med att om han gjorde det så skulle han få ett mycket bättre liv. Han skulle få stanna i Tokyo och han skulle få äta god mat och sådär. Han vägrade läsa de här propagandameddelandena och skickades därmed tillbaka till lägret. Och blev även bestraffad. Men nu visste i alla fall världen att Louis fortfarande levde. Efter över 2 år i arbetslägret kom till slut dagen i september 1945 då Japan gav upp. Amerikanska plan flög över lägret och släppte ner proviant till fångarna. De fick bland annat choklad och cigg och till slut så fick alla även komma hem igen. Louis berättade att han hade mardrömmar i flera år efteråt och varenda natt drömde han om hämnd. Han ville inget hellre än att döda The Bird. Men ungefär 4 år efter att han kom hem så träffade han Billy Graham, en evangelist som han pratade med. När han pratade med honom så blev han förlåten och han förstod även att han själv var tvungen att förlåta andra, inklusive The Bird. Så när han åkte hem den kvällen så för första gången på 4 år så drömde han inte en mardröm den natten. Och efter det så drömde han aldrig en mardröm igen. Och det kan vara svårt att förstå hur man kan förlåta någon som har utsatt en för tortyr varenda dag i flera år. Men Louis menar att om man hatar någon skadar man inte personen man hatar, utan den enda man skadar är sig själv. Och när du kan förlåta någon på riktigt, det är först då du kommer må bra igen. Så klok. Louis återvände till Japan flera gånger och han träffade flera av sina gamla fångvaktare. Och han var helt utan agg och bara liksom pratade med dem och sa att han hade förlåtit dem. Men The Bird vägrade att träffa Louis. Så Louis skickade ett brev till honom där han skrev att även efter allt de har gått igenom så har Louis valt att förlåta honom. Och 1998 återvände han än en gång till Japan. Och 4 dagar innan sin 81-årsdag sprang han på japansk mark. Inte långt från Omari där han hade hållits fånge i över 2 år. Med OS-facklan för invigningen av vinter-OS i Nagano i Japan. Och det var historien om Louis Zamperini.
Wow. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är att han först överlevde de här dagarna till havs och sen när man tror att det är räddningen som kommer så börjar nästa helvete, precis som du sa.
Mm.
Så fruktansvärt. Men så tacksamt att han överlevde.
Ja, och jag tycker verkligen det är så fint sen när han kommer tillbaka efter kriget och väljer att förlåta alla. Till och med The Bird som gjorde hans liv till ett helvete varenda dag. Och det, jag tror, alltså som verkligen som han säger, alltså går man runt och bär på massa hat inom sig själv så skadar du inte dem du hatar. Utan du skadar ju bara dig själv. Och att, så här, att välja att förlåta någon, det är verkligen som att man släpper sig själv fri istället.
Ja, det låter ju fantastiskt när du säger det så, men så svårt. Jag tror inte jag hade kunnat göra det.
Nej, alltså jag vet inte, det är sjukt. Man kan inte ens sätta sig in i att vara i hans situation. Jag älskar ändå historien när folk väljer att förlåta. Louis gick bort 2014 och då var han 97 år gammal. Alltså han fick liksom 2 extra chanser i livet och blev 97 år. Och det känns som att han verkligen levde sitt liv to the fullest. Mm. Han liksom tog verkligen vara på åren som han fick extra liksom.
Ja, det var ett lyckligt slut i alla fall.
Mm.
Och jag har ju som sagt sett den här filmen och... Ja, men han är imponerande, Louis. Verkligen.
Mm.
Och som du säger, hans förmåga att förlåta och gå vidare och leva ett lyckligt liv.
Mm. Ja, och jag kände också så här, det var det jag menar i början där, att alltså, det finns så sjukt mycket hemska händelser i, alltså, under andra världskriget. Och det går liksom inte att ta en större övergripande bild, för att det var så mycket som hände. Så att så här, ska man göra det så behöver man verkligen bara fokusera på en person och den personens öde.
Men jag tycker du gjorde det jättebra. Jag tycker verkligen att du berättade hans historia.
Mm. Men nu tycker jag att vi lämnar andra världskriget och går vidare till din historia.
All right, vi ska hoppa ganska långt framåt i tiden, ända till 2017 faktiskt.
Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Okej, är du redo, Assa?
Jag är redo.
Mitt första fall, 2021.
Kör.
Jag ska prata om Jayla Gladden. Jag tror faktiskt inte att du känner till detta fallet. För jag själv hade aldrig hört talas om det. Och om inte jag vet det så vet inte du det. Men jag snubblade över det på YouTube. Så mina källor är då Crime Watch Daily, en artikel i BuzzFeed News och Today NBC. Och jag tänkte börja med att berätta lite om Jayla. Hon föddes 1996 och växte upp i amerikanska södern och hade flera starka kvinnliga förebilder i hennes liv. Speciellt hennes mamma Leila.
Varför är det så många fall som vi tar upp när förälderns namn typ rimmar på barnets? Jayla och Leila. Vad heter de?
Ja, jag har inte ens tänkt på det, men det har du rätt i.
Ja, det har varit typ 3-4 gånger.
Framförallt i mina, jag har haft Lachelle och Michelle.
Men jag hade också någon Don och Dan, eller vad heter de?
Don och Dan, Lachelle, Michelle och nu Jayla och Leila. Mm. Verkligen, men det är fint. Mm. Lite förvirrande, men fint. Men jag kommer kalla Leila för mamman. Hon kommer inte vara med så mycket ändå. Hennes mamma berättade att hon försökte förbereda Jayla så gott hon bara kunde på allt som livet hade att erbjuda. Dels allt det positiva, men även livets tuffare stunder. Och en sak som hon lärde sin dotter, det var att alltid vara uppmärksam på sin omgivning. Och hon brukade till och med få Jayla att kolla på tv-program som hon trodde skulle kunna lära henne att skydda sig själv. De brukade till exempel kolla på Law and Order SVU, vilket är en crime-drama-serie som undersöker fall med sexuella kopplingar. Har du sett det någon gång? Det går typ alltid sent på vardagskvällar på fyran.
Nej, alltså jag har inga kanaler. Jag streamar bara, så jag har faktiskt inte sett det.
Nu var det jättelänge sedan jag kollade, men jag brukade alltid se på det för typ så här, precis när jag skulle gå och lägga mig. Man bara, smart. Men, men det är faktiskt jättebra. Och jag tror också att fallen som tas upp i den serien är i alla fall löst baserade på verkliga händelser. Men, ja.
Men hur gammal var hon när hon satt och kollade på detta då?
Nej, men typ sent tonår. Alltså det var inte direkt från 5 års ålder. Nej. Utan men det var, de delade ett intresse för true crime helt enkelt.
Mm.
Och även om Jayla älskade true crime-program så brann hon för att hjälpa andra människor. Så hon valde att studera till arbetsterapeut vid University of West Georgia. Jayla flyttade till Carrollton, Georgia. Och på universitetet träffade hon en kille som heter Tamir Bryant. De blir kort därefter ett par och de första 2 åren så är de helt oskiljaktiga. Och de bodde bara tvärs över gatan från varandra, båda två i varsitt studentboende. Så de spenderar typ all tid tillsammans.
Ungefär som jag och du när vi pluggade.
Ja, det var tidigare. Fan vad jag kan sakna det ibland. En liten fun fact om oss. Jag och Assa bodde grannar så vi kunde se in i varandras lägenheter när vi pluggade. Vilket var superpraktiskt när man skulle välja outfit.
Stod man och skrek över gården och frågade om det såg bra ut.
Exakt. Tamir beskriver Jayla som en väldigt glad och härlig tjej. Han säger också att de är väldigt olika varandra, men det var till stor del det han föll för, deras olikheter. Men de har ett väldigt bra och stabilt förhållande. Nu är Jayla 21 år gammal och det är den 4 september 2017. Jayla känner sig lite hängig och hon säger till Tamir att hon tror att hon håller på att få en förkylning. Så hon säger att hon ska åka till den lokala mataffären som bara ligger en liten bit ifrån där de bor och köpa medicin. När klockan är runt 11 på kvällen så lämnar Jayla affären och precis utanför så står det en man som frågar om hon har en tändare. Hon svarar nej och fortsätter gå mot sin bil som står på parkeringen precis utanför, väldigt nära utgången. Hon kommer fram och börjar låsa upp förardörren. Och då känner hon att det är något som trycker mot hennes mage. Och hon blir totalt chockad och vet inte vad hon ska göra. Samma man som precis frågar om en tändare hotar nu henne med en kniv som han trycker mot henne samtidigt som han tvingar in henne i bilen. Och får henne att krypa över till passagerarsidan. Sen sätter han sig själv bakom ratten. Och under hela tiden så håller han kniven synlig och mot Jayla. Och säger till henne att hon inte ska våga försöka sig på något. Sen tar han hennes nycklar och hennes telefon och kör henne därifrån. Och allting går väldigt snabbt.
Men alltså det är ju mardrömmen.
Och det hemska här är att det är så nära utgången. Jayla tror att hon har parkerat på en säker plats och det här ska inte kunna hända. Mannen frågar Jayla hur man tar sig till Atlanta och börjar köra i den riktningen. Efter ett tag så stannar han till med bilen på en parkeringsplats bakom en övergiven kyrka. Parkeringsplatsen var helt tom så det fanns ingen där som kunde hjälpa henne. Så Jayla vågade ändå inte skrika efter hjälp. Han tvingar henne att klä av sig kläderna. Hon bönar och ber om att han ska låta henne gå. Men han säger att det spelar ingen roll ifall hon gråter. Så hon klarar av sig och sen så börjar han förgripa sig på henne i bilen. Och jag kommer inte gå in på några detaljer. Men det är ett brutalt övergrepp. Och efter övergreppet så tar han henne till en lekplats som ligger på andra sidan av kyrkan. Och sätter henne ner på en bänk. Han sätter sig jämte och lägger sin arm om Jayla och säger att det här skulle vara en bra plats för honom att göra sig av med henne. Hon tror vid det här laget att han kommer döda henne. Och det enda hon kunde tänka på var hennes vänner och familj. alla som betyder något för henne och att hon aldrig mer kommer få träffa dem igen. Men hon bestämmer sig för att hon kan inte ge upp. Hon måste försöka ta sig därifrån. Inte genom att slåss, utan genom att överlista honom. Och hon kommer ihåg allt hennes mamma har lärt henne. Att hon måste ta in sin omgivning. Plus att alla avsnitt som hon har sett från Law and Order kommer tillbaka till henne. Så hon börjar studera förövaren. Och hon säger att om det är någonting hon har lärt sig från alla program hon har kollat på, så är det vikten av att studera gärningsmannen. För det kommer avgöra ditt nästa drag. Och Jayla minns att tidigare i bilen så hade mannen berättat för henne att han planerade att råna en bensinstation, för han behövde pengar innan han skulle köra vidare till Michigan. Och Jayla visste att de flesta bensinmackarna i området hade skyddsglas mellan kassörskan och kunden. Men Jayla säger nu till honom att hon vill hjälpa honom hitta vägen till en bensinstation. Men för att kunna få fram en vägbeskrivning så måste han ge tillbaka hennes telefon. Och förövaren har också berättat för Jayla att han har spenderat flera år i fängelse och att han precis har blivit frisläppt. Så i och med detta så antog Jayla att han inte skulle ha så bra koll på teknologi. Och Jayla säger att hon var säker på att han inte var lika tekniskt kunnig som hon själv. Och hennes plan fungerade. De gick tillbaka till bilen och han gav henne hennes telefon. Efter Jayla sökte för vägbeskrivningen så menar hon att hon måste liksom behålla telefonen för att ha koll på den. Och sen så drar hon ner ljusstyrkan på skärmen så att han inte ska se att hon fortfarande använder den. Och så delar hon sin plats med hennes pojkvän Tamir. Och hon säger att det här var det enda logiska som hon kunde göra i stunden. Hon tänker att det här kommer leda Tamir till henne. Han kommer kunna rädda henne. Under tiden har Tamir somnat hemma i lägenheten i väntan på att Jayla ska komma tillbaka från affären. Och Jayla beskriver att han brukar sova väldigt, väldigt djupt och det brukar vara extremt svårt att väcka honom. Men han vaknar av att telefonen vibrerar och så hör han meddelandetonen som han har inställt specifikt för Jayla. Och han ser hennes meddelande men han tycker först att det är jättekonstigt. Jayla har aldrig tidigare delat sin plats med honom så han förstår inte varför hon gör det nu. Men han klickar på länken och så ser han att hon är långt borta, mycket längre än vad mataffären är. Och han blir direkt orolig. Mataffären är bara någon kilometer bort men han ser att Jayla är nästan 2,5 mil hemifrån. Och han kan se att hon är på väg mot Atlanta, Georgia. Tamir svarar direkt genom att skriva, var är du? Vad gör du där? Och Jayla svarar, kidnappad. Han vet först inte om detta är ett dåligt skämt och skriver att sluta driva med mig. Men det är så olikt Jayla så han förstår ändå allvaret i situationen. Hon skulle aldrig skämta något sånt här. Och samtidigt som han börjar skriva att jag är på väg till polisstationen så svarar hon på frågan ifall det är ett skämt genom att skriva på Gud. Så Tamir flyger ut ur sängen och börjar skrika efter hjälp. Han bankar på grannarnas dörrar och skriker att någon har tagit Jayla. Och sen springer han ut till sin bil och kör direkt till polisstationen. Det tar normalt cirka 5 minuter att köra dit från där de bor, men han är där på 2. Han får prata med en polis som ber om att få se på platsdelningen på Tamirs telefon. Tamir trycker på länken igen och får en ännu större klump i magen när han ser att Jayla är ännu längre bort nu. Hon rör fortfarande på sig i fel riktning. Tamir får upp massa fruktansvärda tankar i huvudet och han vet inte vad han ska tro om hela situationen. Och i bilen så har förövaren fortfarande inte märkt att Jayla har smsat med någon. Men han tar tillbaka den och lägger henne i bagageluckan eftersom de börjar nu närma sig bensinstationen. Och han går in, men han lyckas inte med rånförsöket utan kommer tillbaka till bilen tomhänt. Och det är inte supertydligt varför han misslyckas, men jag tror det är kombinationen av att han hade en kniv som vapen och det var skyddsglas mellan han och kassörskan. Men Jayla får återigen sätta sig i passagerarsätet. Och han säger till henne att han vill råna en Walmart-butik istället eller en Kroger. Och Kroger var den här typen av affär som Jayla blev tagen ifrån. Jayla säger ännu en gång att hon behöver använda telefonen för att få fram en vägbeskrivning. Han ger tillbaka den och hon lyckas hålla kontakten med hennes pojkvän. Under tiden har polisen försökt börja kartlägga Jaylas digitala spår. Och de ber Tamir att fortsätta smsa med henne för att få fram fler ledtrådar. Tamir fick totalt 7-8 sms från Jayla. Där hon skriver några få ord åt gången, men han lyckas ändå få flera ledtrådar. Hon skriver kniv och rädd, vilket skrämmer Tamir. Han är livrädd över tanken att förlora henne. Men han försöker få fram så mycket hjälpande information som möjligt, så han svarar med en fråga. Typ av bil, varpå Jayla svarar min. Och detta var till jättestor hjälp för polisen att veta att hon är i sin egen bil. Och Jayla skriver sen, jag är rädd, ring inte polisen. Jag vill inte att han ska döda mig, ser han blåljus kommer han göra det. Men det var för sent, polisen var redan inblandad. Och Tamir hade också hunnit berätta för Jaylas mamma om situationen. Och hon känner en extrem oro och panik för sin dotter. Och hon ber till Gud att hennes dotter ska lyckas överlista hennes kidnappare och göra vad det än krävs för att överleva. Men det är svårt att inte tänka och föreställa sig det absolut värsta. Polisen drar igång en stor sökinsats efter Jayla och de lyckas få fram övervakningsfilmen från parkeringsplatsen utanför den här affären då där Jayla blev tagen. Och där kan hon tydligt se Jayla gå över parkeringen mot sin bil samtidigt som en annan figur dyker upp i bild, springer mot henne och tvingar in henne i bilen. Den lokala polisen har kontaktat Atlanta PD och ber dem hålla koll efter Jaylas bil samtidigt som de hela tiden uppdaterar dem med hennes platsinformation. Jayla har nu guidat mannen till den närmsta Kroger-butiken i Atlanta. Och hon lyckas skicka några sista meddelanden till Tamir. Han kommer råna Kroger, lägger mig kanske i bagaget, ska till Michigan, låt mig inte dö. Varje minut och varje sekund är viktig och de behöver hitta henne snabbt. Mannen parkerar på andra sidan gatan från Kroger-butiken på en parkering som tillhör ett lägenhetskomplex. Och ännu en gång så lägger han henne i bagaget. Han går mot butiken men kommer snabbt tillbaka. Släpper ut Jayla igen och berättar att det var en säkerhetsvakt utanför. Så han vill vänta i bilen under natten och råna butiken nästa morgon istället. Av en slump så kör en polis igenom området och ser en bil som står på tomgång. Motorn är igång men lamporna är släckta och den matchar beskrivningen av Jaylas bil. Så fort förövaren får syn på polisbilen så slår han på lyset och gasar mot parkeringens utfart. Han kör in i 4 parkerade bilar och kör nästan på polisen. Polisen drar i sin tur vapen och uppmanar honom att stanna bilen. Mannen struntar i vad polisen säger men krockar snart in i ett staket. Jayla tar sig ut ur bilen och springer mot polisen samtidigt som mannen flyr från platsen. Han springer iväg och försvinner in i mörkret. I ett förhörsrum på polisstationen sitter Tamir när han ser Jaylas namn komma upp på skärmen. Hon ringer FaceTime. Och han springer ut ur rummet och skriker för alla att höra att Jayla ringer. Och han svarar och han ser hur hon gråter och hur hon springer. Och han blir först orolig, men så fort han ser blåljusen som blinkar i bakgrunden så inser han att hon är i säkerhet. Efter 3 timmars helvete.
Jag ryser.
Men mannen som tagit Jayla är fortfarande på fri fot. Med hjälp av övervakningsfilmen från parkeringsplatsen tillsammans med polisens beskrivning av mannen så lyckas man få fram en misstänkt, Timothy Wilson. Timothy är 28 år gammal och är tidigare dömd våldsbrottsling.
Oj, jag trodde verkligen att han skulle vara äldre. 28 år gammal?
Jag vet ibland, det är den här för bestämda bilden av vad en förövare är. Och det är inte ofta den stämmer överens med verkligheten.
Jag vet inte, det kanske är för att jag själv är 30, men jag blir alltid så förvånad över när det är en 28-årig kille som kidnappar någon, för man tror att det ska vara en gammal äcklig gubbe.
Ja, jag håller med. Det är
det som skadar en, att man tror att det är äldre. Man måste vara beredd på att alla är en potentiell
förövare.
Nej, jag skojar bara.
Alla. Kom ihåg det. Nej, men absolut, jag håller med. Men som sagt, Timothy är 28 år gammal och tidigare dömd våldsbrottsling. Han har spenderat större delen av sitt vuxna liv in och ut från fängelset. Och han har varit i systemet sedan han var 13 år gammal. Morgonen efter kidnappningen så ser två poliser i Atlanta en man som stämmer överens med Timothys beskrivning. Och han sitter på en parkbänk. Han grips utan motstånd 10 timmar efter han flytt från polisen. Han häktas för kidnappning, våldtäkt, sodomi, grov misshandel samt våld mot tjänsteman. Och utredarna hittar DNA i form av blodspår i Jailas bil, så det kan definitivt koppla honom till dådet. Timothy menar att han inte är skyldig, men han döms mot sitt nekande till livstidsfängelse. Men den här historien handlar inte om Timothy, utan den handlar om överlevaren Jaila och hennes otroliga mod i en fruktansvärd situation. Trots att hon lyckas komma därifrån med livet i behåll så är ju detta såklart ett väldigt stort trauma och hennes återhämtning har varit lång. Men Jaila säger att hon är väldigt stolt över att kunna kalla sig själv för överlevare. Och hon har fått ett helt fantastiskt stöd efter attacken och många ser upp till henne och hennes mod och även faktumet att hon har vågat dela med sig av sin historia i efterhand och berätta vad hon har utsatts för. Så stödet betyder enormt mycket för henne. Även Tamir hyllar Jaila och hennes beslut att dela sin plats. Och det är tack vare det som polisen lyckades hitta henne så snabbt. Och det är tack vare hennes list som hon är vid liv. Och det är berättelsen om Jaila Gladden.
Alltså det är så häftigt att Jaila lyckades på ett sätt rädda sig själv. Hon är sin egen hjälte i den här historien.
Ja, och hon sitter bara 4 månader efter den här attacken i NBC News studio och kan själv återberätta. Och hon menar att hon väljer att göra det för hon vill sprida kunskap och vill få folk som har varit med om liknande händelser att våga prata om det. För hon menar att man måste våga prata för att kunna läka.
Alltså ibland kan folk tycka att det är lite konstigt att man tycker om true crime och att man lyssnar på olika true crime-poddar eller att man tittar på det och sådär. Ska man sitta och lyssna på det? Det är exakt därför vi gör det. För att så här, hade inte hon suttit och tittat på de här programmen och varit liksom intresserad av det, så kanske inte hon hade haft det här i bakhuvudet. Så här, hur ska jag överlista min förövare? På något sätt kanske det är så att många som lyssnar på true crime ändå i bakhuvudet lär sig väldigt mycket. Kanske enklare kan hitta inspiration till vad man själv skulle göra om man mot förmodan skulle hamna i en sån här situation.
Jag håller helt med. Jag tror att det här enorma true crime-intresset är en kombination av att vilja förstå, för att det är så svårt att greppa varför sånt här händer, tillsammans med att man vill förbereda sig själv på det värsta. Man vill känna att man är så förberedd som möjligt om någonting skulle inträffa en själv. Vilket då Jaila, som du säger, var. Och hon agerade så smart och på helt rätt sätt. Och hon trodde ju först själv att tiden var slut vid lekplatsen efter själva övergreppet. Men hon hade liksom skannat av honom och förstått att den här mannen kan inte iPhones. Han förstår inte teknologin på samma sätt som jag gör. Här är min möjlighet, jag måste ta den.
Alltså hon hade så mycket is i magen.
Mm.
Att våga ta den risken, att bli påkommen.
Mm.
Så häftigt.
Ja, verkligen. Och sen så här i efterhand så har ju Jaila varit väldigt tydlig med att hon tror ju att det här hade kunnat förhindrats om den här affären som hon handlade på hade haft bättre säkerhet och väktare på parkeringen. Och det var ju en Kroger-butik, precis samma som han hade tänkt råna i Atlanta. Och den hade ju en vakt utanför. Vilket då de menar på att det borde ju alla de här butikerna ha.
Mm.
Vilket då kanske hade förhindrat hela den här händelsen.
Mm.
Men å andra sidan så finns det även information som menar på att Timothy bodde i ett så kallat halfway house. cirka 800 meter från den här affären och han hade bestämt sig för att han ville till Michigan. Så han hade tagit med sig en kökskniv hemifrån och gått till den här parkeringen och sen så hade han stått där under ganska lång period och väntat in sitt rätta offer innan han bestämde sig för att ta Jayla. Så det kan ju kanske vara som man tänker att det kanske var oundvikligt oavsett.
Men det är också så här konstigt. Ja, men han ville till Michigan, han tog med sig en kniv. Men hota henne, ta hennes bil, åk. Varför ska du kidnappa tjejen? Men det känns som att han, ja, uppenbarligen kanske inte hade så mycket konsekvenstänk i och med att han har suttit i fängelse några gånger.
Nej, han verkar bara vara ett monster.
Mm.
Men jag vill ändå bara avsluta med att säga att det finns ju en del SOS-funktioner som man kan använda sig av i sin telefon idag. Och ni flesta har säkert stenkoll på det redan. Men jag vill ändå liksom bara uppmärksamma det att man kan ställa in egna nödkontakter i både sin iPhone eller Android. Och så kan man på ett väldigt enkelt sätt skicka ut hjälp vid behov. Och jag tänkte bara dra lite snabbt hur det funkar. Om du har en iPhone 7 eller tidigare så trycker du på sidoknappen snabbt 5 gånger eller om du har knappen på ovansidan. Sen swipar du på nödsamtal SOS för att ringa nödsamtalet. På iPhone 8 eller senare så är det ganska likt men du trycker, håller nere sidoknappen och en av volymknapparna tills nödsamtal SOS visas och sen swipar du på det för att ringa. I Android så tror jag att man behöver själv aktivera säkerhetshjälp och lägga in valda kontakter. Och det kan vara vilka personer du vill, men du kan även lägga in SOS-alarm som en nödkontakt. Och sen så aktiverar du detta genom att hålla inne volymknapparna i 3 sekunder. Och då kommer telefonen automatiskt ta ett foto med både den främre och den bakre kameran. Och bilden skickas tillsammans med ett nödmeddelande och din plats till dina nödkontakter. Så det tycker jag att alla ska se till att ha koll på.
Mm. Ja, men verkligen, det kan ju faktiskt rädda ens liv.
Ja, och det var allt för säsongens första avsnitt.
Så bra tips, Amelia. Verkligen, jag tycker att alla borde ha koll på det.
Ja, verkligen. Och det känns jättekul att vara tillbaka igen och komma igång.
Så även om det är konstiga tider så låt oss hoppas att det här året blir ett bättre år än förra året. Och jag tror att det är viktigt att vi alla är i gott mod och ändå försöker följa de restriktioner som finns. Så ser vi till att det här året kommer sluta riktigt bra. Ha det så fint så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Puss hej.
Puss puss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.